den 18 december 1990. Burma.
Oppositionen i Burma vann valet men fick aldrig överta regeringsmakten. Nu har den bildat en provisorisk regering i djungeln nära gränsen till Thailand och hoppas att omvärlden ska ge sitt välsignande här i Hongkong.
Det var val i Burma i maj och oppositionen tog 80% av rösterna. Men istället för att lämna över makten har militärjuntan gett sig på oppositionen, sattes ledare i husarrest och flera av de parlamentsmän som vann sina kretsar har kastats i fängelse där de torteras. Burma har blivit en terrorstat och valets demokratiska segrare är frustrerade. Därför utropade de, tillsammans med 21 dissidentgrupper och etniska organisationer, igår kväll sin nationella koalitionsregering för unionen Burma. Den 8 man starka provisoriska regeringen leds av Sein Win, som är kusin till valets segrare, den kvinnliga politikern Aung San Suu Kyi, som alltså själv sitter i husarrest i huvudstaden Rangoon och som är dotter till nationens självständighetsledare. Den provisoriska regeringens första proklamation från gerillabasen Manerplo lyder: vi är valda medlemmar till parlamentet. Vi har därigenom mandat från folket att bilda regering. Vår omedelbara uppgift är att störta militärjuntan. Bland diplomater i Rangoon råder delade meningar om klokskapen i att sätta upp en egen regering. Den raserar alla möjligheter till dialog och kompromiss med generalerna, löd i morse en kommentar. Det kommer att utveckla sig till ett krig. Staffan Heimersson, Hongkong.
Den 19 december 1990, Marocko.
Marockanska tidningar och fackliga ledare i Marocko hävdar att betydligt fler dödades under den gångna helgens upplopp än vad myndigheterna har uppgett. Under ytan jäser missnöjet med den ekonomiska politik som redan har gjort fattiga människor ännu fattigare och som har lett till ökad arbetslöshet.
Den gångna helgens upplopp i Marocko var långt blodigare än vad myndigheterna velat medge. Minst hundratalet människor dödades enligt vad flera tidningar nu lyckats få fram, och inte bara fem som den officiella siffran lyder. Fackliga ledare hävdar att säkerhetsstyrkorna använde automatvapen i sammandrabbningar med demonstranterna. Uppgifter i marockansk press talar också om mer än 1000 arresterade. Bland annat ska omkring 500 ungdomar vara internerade i en tjurfäktningsarena i Tanger. Det var det våldsammaste upploppen sedan hungerkravallerna i Casablanca 1981. Också den här gången finns fattigdom och arbetslöshet i bakgrunden. Måltavlan för demonstranternas vrede var också typiskt nog sådana symboler för rikedom som banker, juvelerarbutiker och lyxbilar. Den gamla kulturstaden Fes speciellt utsattes för omfattande skadegörelse genom plundring och mordbrand. Det var en spontan protest av unga människor och arbetslösa mot eländiga ekonomiska villkor, hävdar fackföreningarna, som inte ville göra någon koppling med den endagsstrejk det utlyst samma dag. Fackföreningarna kräver att minimilönerna ska fördubblas som kompensation för höjda livsmedelspriser och har dessutom en rad andra krav som det frivilligt håller tillbaka under Marockos långa krig med Polisario-grillan över Västsahara. Men sedan båda sidor för 2 år sedan samtyckte om en lösning av konflikten genom FN-medling har oppositionen släppt loss kritiken mot regeringen. Kuwaitkrisen har ytterligare ökat bördan för de sämst ställda. Livsmedelspriserna har gått upp med 15% medan lönerna har stått stilla. Missnöjet jäser särskilt bland de unga som har dystra framtidsutsikter när det gäller arbeten. Och Marocko är ett ungt land. Drygt hälften av befolkningen är under 25 år. Efter helgens upplopp har nu premiärminister Larraqui upprepat ett löfte om höjda minimilöner och familjebidrag, men inte angett några belopp. Facken för sin del hotar att genomföra nya strejker om deras krav inte uppfylls.
Åke Wiklund, reporter.
Ekonomisk brottslighet på hög nivå uppdagad i Skåne. Här är en rapport den 19 december 1990.
En stor härva av ekonomiska brott har avslöjats i södra Sverige. Härvan kan överträffa den så kallade Göta Finans-skandalen för 10 år sedan. Och flera banker, både svenska och utländska, riskerar att förlora hundratals miljoner kronor. Men det finns ett men. Polisen saknar resurser att utreda de omfattande bedrägerierna.
I Göta Finanshärvan i början av 80-talet lyckades några affärsmän med hjälp av förfalskade värderingsintyg för hyresfastigheter i bland annat Göteborg lura banker och försäkringsbolag på mångmiljonbelopp. Trots den kraftiga kritiken då mot bankerna och de andra kreditinstituten för deras lättsinniga utlåning och bristande kontroller har en liknande historia nu inträffat. Men den här har troligen en långt större omfattning. Huvuddelen av härvan har hittats i Östergötland och i Småland, men den har också viktiga förgreningar i Stockholm och Göteborg. Med hjälp av kraftigt upplåsta och förfalskade värderingsintyg har en liga fastighetsspekulanter och rena bedragare under det senaste året lyckats låna troligen hundratals miljoner kronor från flera banker och finansbolag. Och kreditinstitutens egen kontroll av säkerheterna har varit minst sagt bristfällig. Det finns i den här härvan av grova bedrägerier exempel på banker som ställt ut miljongarantier utan att ens sett skymten av säkerheter i form av utlovade pantbrev. Franska och norska banker har anmält svindlerier på uppåt 80 miljoner kronor. Men hur många svenska banker som är inblandade, det är oklart. Anmälningar saknas ännu. Bankerna vill inte skylta med de usla utlåningsrutinerna. Därför är nu detaljerna i den här nya finanshärvan oklara. Polisen i Linköping har inlett en granskning av några märkliga skalbolags- och fastighetsaffärer. Men Rikskriminalen som fått ärendet har inte satt igång. Rikskriminalens ekorotel har inte resurser. Rotelchefen Rolf Nilsson har begärt extra anslag för att kunna utreda den här härvan. Han slår nu larm om att den ekonomiska brottsligheten håller på att växa polisen över huvudet.
Vår rotel räcker inte till. Vi klarar alltså inte all den brottslighet som anmäls idag.
Men det betyder att de här skurkarna, de sitter rätt säkert i?
Ja, situationen idag är mycket alarmerande. Så att det är ju risk att man uppfattar som alltså då i de här brottskretsarna att samhället lämnar accept. Alltså den lössläppta brottsligheten när det gäller ekonomisk brottslighet är idag på väg att urarta. Vi har alltså en brottslighet som är så stor så att polisverksamheten, ekobrottsverksamheten idag, räcker inte till att ta hand om alla de här brottsanmälningarna som kommer.
Kriminalkommissarie Rolf Nilsson sa det. Han är chef för Rikskriminalens ekorot, eller reporter Rolf Stengård.
I Sovjet är president Gorbachev orolig för sin maktposition och han börjar nu införa undantagstillstånd. Här är rapporten 19 december 1990.
Sovjetunionens president Mikhail Gorbachev hotade idag med att införa undantagstillstånd och presidentstyre i områden med starka nationella oroligheter. Här är Moskva.
Что там, где ситуация приобретает особую остроту, создается серьезная угроза безопасности государству и жизни людей, придется вводить чрезвычайное положение или президентское правление.
Där statens säkerhet och människoliv allvarligt hotas är det nödvändigt att införa undantagstillstånd eller direkt presidentstyre. Presidenten kommer att få ta över det direkta ansvaret, sa Gorbachev. Han framförde det här hotet i sitt tal inför den pågående folkkongressen, ett tal som avslutade diskussionen om hans rapport om läget i unionen. Gorbachev har aldrig tidigare talat så tydligt om att införa presidentstyre, det vill säga bland annat att upplösa de valda regeringarna i de republiker där det nu kan bli aktuellt. I sin genomgång av de nationella motsättningarna i Sovjetunionen pekade Gorbachev först och främst ut Baltikum som den främsta oroshärden. Där hotas de mänskliga rättigheterna, sa han, och menade att de ryssar och andra sovjetfolk som bor där utsätts för diskriminering. Gorbatjov har de senaste månaderna varit utsatt för ett hårt tryck från den konservativa sidan att kuva oroligheterna på olika kanter i Sovjetunionen genom att införa undantagstillstånd eller presidentstyre. Det är enda sättet att få bukt med sammanbrottet, alla våldshandlingar och få ekonomin att fungera igen, menar dessa. Så sent som idag cirkulerade på folkkongressen ett upprop med den innebörden som var undertecknad av bland annat höga militärer och storföretagsledare, men också av överhuvudet för den ryska ortodoxa kyrkan, Alexej. Genom sitt klara uttalande idag går Gorbatjov de här konservativa kritikerna halvvägs till mötes. En annan sak är om han i praktiken är beredd att införa undantagstillstånd i Baltikum eller någon annan republik. Igår varnade till exempel NATOs utrikesminister honom för att ta ett sådant steg. Sten Sjöström, Moskva.
Libanon den 19 december 1990.
I Libanon fortsätter utvecklingen mot allt stabilare och fredligare förhållanden. Premiärminister Selim Hoss avgick idag för att bana väg för en bred regering som kan göra slut på det 15 år långa inbördeskriget i landet.
I den nya regeringen är det tänkt att tidigare motståndare ska samlas och finna en enighet som har saknats under inbördeskrigets långa och blodiga år. Regeringsbildandet står inskrivet i den fredsplan för Libanon som antogs förra året med internationellt stöd. Enligt den nya ordningen för Libanon ska makten delas lika mellan muslimer och kristna. Själva roten till inbördeskriget låg i den kristna minoritetens oproportionerligt stora politiska inflytande. I den nya regeringen kommer landets alla krigsherrar att ingå, milisledarna som förutses lägga ned vapnen och utöva sin makt i politikens korridorer istället. Fredsplanen som nu börjar genomföras vilade under ett års tid när den kristne utbrytargeneralen Michel Aoun vägrade att ge upp sitt krympande välde. Men så i början av oktober bombade syriska plan presidentpalatset där Aoun hade förskansat sig, och den tidigare så styvsinnade generalen gav sig och flydde till den franska ambassaden där han fortfarande trycker. Därmed kunde Beiruts enande inledas, och nu är den dystra demarkationslinjen mellan de kristna och muslimska delarna av staden riven. Dessförinnan hade de olika privatarméerna lämnat Beirut med omnejd med sina arsenaler av vapen och lämnat plats för Libanons reguljära armé. Miliserna drog sig tillbaka till andra delar av Libanon, och enligt fredsplanen blir det nu en ny regerings första uppdrag att upplösa de olika rivaliserande privatarméerna helt och hållet. Den fasen av Libanons pacificering ska vara genomförd i mars och betraktas som en av de allra svåraste uppgifterna i försöket att bringa en varaktig fred till Libanon. Men redan innan dess ska tidigare ärkefiender samsas om sammansättningen av en ny regering. Titti Nylander, Amman.
Ett mycket stort problem i England och kanske framförallt London är hemlösheten. Regeringen har lovat att lösa den saken. Här är en rapport den 19 december 1990.
Så till Storbritannien, där regeringen lovar att inom 3 år lösa ett av landets största problem, hemlösheten.
Står de överallt i Londons gathörn, körerna som sjunger traditionella julsånger och samlar in pengar till de fattiga och hemlösa. Men trots att välgörenhetsorganisationerna försöker hjälpa ökar problemen. I centrala London sover cirka 3 000 människor på gatan varje natt. Dagarna före jul debatteras alltid de hemlösas hopplösa situation och regeringen känner sig nu tvingad att göra något åt denna skandal. Den nya premiärministern John Major lovar att alla hemlösa i London ska ha tak över huvudet inom 3 år. Men frågan är om detta löser problemen, för erbjudandet inskränker sig till enkla övernattningshärbergen och redan idag bor 43 000 brittiska familjer i sådana härbergen som inte är någon långsiktig lösning. Och en av dem är trebarnsmamman Maureen.
You can't cook in it, you can't ignore TV in it. You've got to leave it and come back at a night time. Late o'clock at night. You can't go back in till 8 o'clock at night.
Det är bara 2 små sovrum utan kök och TV, säger Maureen, som inte får komma in på härberget förrän 9 på kvällen. Hon tillbringar nu dagarna med att tigga ihop julklappspengar. Det känns hemskt, säger hon.
I feel very embarrassed now, but you have to do it. You have to do it for 5.
No. Why are you bringing the kids with you?
I've nowhere to rest and I have to bring them with me.
Jag måste tigga för att överleva, säger hon. Och inte nog med att hon tigger, hon har också med sig de 3 minderåriga barnen eftersom hon inte kan lämna dem någonstans. Anders Lindqvist i London.
Den 20 december 1990 så meddelas det att Sovjets utrikesminister Shevardnadze avgår. Vad han uträttat under sin tid som utrikesminister, han har varit det sedan 1985, berättar här Sveriges Radios korrespondent.
Och Lunchekot fortsätter med en rapport från vår korrespondent i Moskva där beskedet om Edvard Shevardnadzes avgång gavs inför en överrumplad folkkongress.
Shevardnadze meddelade sin avgång inför en fullständigt förbluffad sovjetisk folkkongress och motiveringen var dramatisk. En diktatur håller på att växa fram i Sovjetunionen. Reformkrafterna har lämnat scenen. Ingen vet vad för typ av diktatur som kommer och ingen vet vem som blir diktatorn, sa han. Edvard Shevardnadze har länge varit en av president Gorbachevs allra närmaste allierade. Men avgången idag och motiveringen är alltså en rungande protest mot utvecklingen i Sovjetunionen. Shevardnadze sa att han fortfarande betraktade Gorbachev som sin vän, men att han inte kunde hålla tyst om vad som händer. Shevardnadze kritiserade också direkt Gorbachevs planer på att koncentrera ytterligare makt i presidentens händer. Det förslaget kommer upp senare på dagordningen. Ni har hela landets öde i era händer när ni då trycker på knappen, sa Shevardnadze till folkkongressens delegater. Gorbachev själv satt passiv och lyssnade när Shevardnadze annonserade sin avgång. Hans tal följdes av långa och starka ovationer. Edvard Shevardnadze blev sovjetisk utrikesminister 1985 och efterträdde då legenden Andrei Gromyko. Under Shevardnadze har den sovjetiska utrikespolitiken fullständigt bytt profil och det är i hög grad hans förtjänst att det kalla kriget gått i graven. Även inrikespolitiskt har han haft en mycket liberal profil. Shevardnadzes linje i utrikespolitiken har emellertid inte varit oomstridd i Sovjetunionen. Den konservativa så kallade Sajus-fraktionen i högsta Sovjet har oupphörligt angripit den för att vara alltför undfallande gentemot USA och framförallt för att nu stödja väst i krisen kring Persiska viken. I sitt tal motiverade Shevardnadze sin avgång med just den förföljelse som han utsatts för av dessa krafter. Och han pekade bland annat indirekt ut överste Viktor Alksnis som tidigare intervjuats i Ekot. Det är sannolikt den här gruppen som Shevardnadze i första hand tänker på när han varnar för diktatur. Shevardnadze sa dock att han är övertygad om att i det långa loppet skulle demokratin ändå segra. Det har tidigare spekulerats om att Shevardnadze skulle lämna posten som utrikesminister, men då har det talats om att han skulle få en ny central post. Det verkar knappast aktuellt efter dagens tal. Som den troligaste efterträdaren till Shevardnadze brukar nämnas Yevgeni Primakov, som har varit Gorbachevs speciella sändebud i Mellanösternkrisen. Sten Sjöström, Moskva.
Vid sidan av Mikhail Gorbachev är det Edvard Shevardnadze som har framstått som symbol för den nya sovjetiska politiken. Och vem han är och vilken roll han har spelat berättar Ekots utrikeskommentator Bo Karlström.
Den vithårige sovjetiska utrikesministern med det milda leendet har för omvärlden blivit något av en symbol för den nya sovjetiska utrikespolitiken under Gorbachev. En politik som lett till avspänning mellan öst och väst och till kommunistregimernas fall i Östeuropa. Han har tillsammans med Gorbachev förklarat den sovjetiska politiken. Han har haft otaliga möten med sina västeuropeiska och inte minst amerikanska kollegor. Han har planerat de viktiga toppmötena, först mellan Gorbachev och Reagan och sen mellan Bush och Gorbachev. Edvard Sjevardnadze har varit en mycket populär person i väst, men hemma har han känt sig förföljd och motarbetad av reaktionära krafter, som han själv sagt idag. Han har av sina konservativa motståndare kallats svag och anklagats för att göra eftergifter. Och på senare tid har han gång på gång fått förklara att Sovjetunionen inte har några tankar på att skicka trupper till Persiska viken. De konservativa har hela tiden upprepat sina farhågor att Sovjet skulle sända trupper. Sjevardnadzes oro för att Gorbachev ska få en diktators befogenheter, som han sagt idag, är säkerligen en ärlig oro för att de konservativa krafterna växer sig allt starkare och att Gorbachev för sin egen överlevnad mer och mer anpassar sig till dessa krafter. Sjevardnadzes avgång och de skäl han själv angivit för den kommer säkerligen att åstadkomma mycket oro i väst, inte minst i USA. Sjevardnadze och hans amerikanske kollega James Baker har kommit påtagligt bra överens och kunnat resonera sig fram till kompromisser och överenskommelser som närmat Sovjetunionen och USA till varandra som aldrig tidigare. Det är den sovjetiska politiken som lett till att FNs säkerhetsråd kunnat stå så enat mot Irak. För några år sedan hade det varit omöjligt. När nu den främste förespråkaren för den här nya sovjetiska politiken försvinner från den internationella scenen, så infinner sig en naturlig oro för att Gorbachev, pressad av de konservativa, ska slå in på en annan linje. En antydan finns redan i Gorbachevs mycket hårda ton mot de baltiska republikerna häromdagen. Om den här väntade oron är befogad återstår att se. Men om det visar sig att den sovjetiska politiken förändras eller att överhuvudtaget uppstår oklarheter om Sovjetunionens utrikespolitik efter Sjevardnadze, så kan det få långtgående konsekvenser för avspänningen, nedrustningen och stabiliteten i världen.
Bo Karlström.
Och den 21 december 1990, dagen efter Sjevardnadzes avgång.
Ekonyheter.
Västalliansen NATO håller ett extra möte i Bryssel i eftermiddag med anledning av den sovjetiska utrikesministern Edvard Sjevardnadzes avgång. Ambassadörerna från de 16 medlemsländerna samlas om en timme klockan 15 för att diskutera vilka följder den sovjetiska utrikesministerns avgång kan få för relationerna mellan öst och väst. En grupp reformanhängare i folkkongressen förklarade idag i Moskva att de delar Sjevardnadzes oro för att de demokratiska krafterna i landet ska kuvas. De radikala ledamöterna uppmanade också Gorbachev att stå emot påtryckningarna från de konservativa om utökad makt för den centrala ledningen.
Leningrads radikale borgmästare Anatoly Sobchak sa idag inför folkkongressen i Moskva att avgående utrikesminister Sjevardnadzes varning om att Sovjetunionen är på väg mot diktatur måste tas på dödligt allvar.
Edvard Sjevardnadzes avhopp betyder att människor inte längre kan hoppas på möjligheten att lösa sina problem med demokratiska medel. Och tänker de så återstår bara diktatur. Med dyster min och med allvarstyngd stämma riktade Anatoly Sobchak sin varning till den 2000-hövdade folkkongressen i Kreml. Borgmästaren i Leningrad är en av Sovjetunionens ledande reformister och han var en av dem som inledde uttåget ur kommunistpartiet vid kongressen i somras. Sobchak sa i sitt tal att den drivande kraften bakom försöken att införa diktatur är högt uppsatta tjänstemän, huvudsakligen från kommunistpartiet. De utövar fortfarande ett mycket stort inflytande i landet trots Gorbachevs perestrojka, sa borgmästaren i landets näst största stad. Sobchak var också orolig för upplösningstendenserna i själva unionen. Om det inte mycket snart träffas ett avtal om de ekonomiska banden mellan Sovjetunionens 15 delrepubliker, så kommer tusentals företag att tvingas slå igen redan i januari. Reinhard Krause, Moskva.
December 1990, ett år efter rumänska revolutionen. Men man frågar sig i Rumänien, vad blev hjälpen från väst av i kampen för vår demokrati?
Idag för ett år sedan så gjorde den rumänske diktatorn Ceausescu sitt sista försök att stoppa revolutionen i landet. Men ett år efter diktaturens fall är Rumänien fortfarande inte en demokrati som fullt ut accepterats av omvärlden.
Där uppe är den berömda balkongen på regeringsbyggnaden. Där uppifrån talade Rumäniens diktator Ceausescu till folket den 21 december för ett år sedan. Ni minns säkert tv-bilderna. 300 000 människor stod här nere mellan centralkommittébyggnaden och republikpalatset. Den gamle diktatorn tror att människorna hyllar honom. Han lyfter handen för att tysta ned det han tror vara hyllningsjubel. I själva verket skriker människorna ned med Ceausescu. Och detta fattar inte diktatorn. Diktatorn som kallades för solens son, världens räddare, lyckans strateg, det stora geniet, världens honung och allt annat kletigt. Det är först när han får en jordklump i huvudet som han drar sig tillbaka. Och från hustaket här flyr han med helikopter. Detta var hans sista officiella framträdande. De första offren hade redan fallit i staden Timisoara.
There's one thing that doesn't fit in my mind. It is obviously that the West supported in a way or in another Ceausescu during his autocratic demonstration of social power. And I'm always thinking why the West doesn't help us now.
Det är en sak som jag inte fattar. Det är uppenbart att väst på det ena eller andra sättet stödde Ceausescus diktatoriska regim. Varför hjälper inte väst oss nu? Varför vill väst idag ha garantier de inte frågade efter under Ceausescus tid? Poeten Augustin Fracila var en av de många som stod där och lyssnade på Ceausescus sista officiella tal. Idag, ett år efteråt, grunnar poeten och många med honom varför väst inte hjälper det enda östeuropeiska land som inte har någon utlandsskuld. Intresset att ge Rumänien hjälp, lån och krediter tog slut ett halvår efter revolutionen i och med de så kallade junihändelserna då gruvarbetarna grymt slog ned och dödade regeringskritiska personer. Regeringen har ännu inte kunnat ge en godtagbar förklaring till händelserna. Nej, i västvärldens ögon är inte Rumänien en demokratiskt acceptabel partner och, bör tilläggas, inte heller för allt fler rumäner är regimen demokratisk. Kanske kan de pågående koalitionssamtalen mellan regeringen och oppositionen ändra på detta, men någon serafimerorden som Ceausescu belönades med lär det knappast bli. Kjell Albin Abrahamsson, Bukarest.
Och även här hemma i Sverige har rumäner demonstrerat idag.
Här i Kungsträdgården i centrala Stockholm har några tiotal personer gjort en paus i julförberedelserna för att demonstrera på ettårsdagen av revolutionen i Rumänien. Det är idag exakt ett år sedan som den dåvarande rumänske diktatorn Ceausescu buades ut under ett tal på universitetstorget i Bukarest. Och det blev en av de dramatiska höjdpunkterna under revolutionen. Ett år har alltså gått sedan revolutionen som störtade Ceausescu och som födde hoppet om en demokratisk utveckling efter årtionden av diktatur i Rumänien. Men utvecklingen går inte åt rätt håll, säger Anna Maria Narti, rumänsk född debattör och författare som finns här i Kungsträdgården.
Nej, det går inte i rätt riktning. Det är ett kaotiskt tillstånd i Rumänien. Det finns väldigt många motsättningar. Det finns en enorm splittring och en oerhörd aggressivitet. Och om landet behövde någonting så var det framförallt ett klimat av samarbete och skapande försoning. Vilket inte har varit möjligt på grund av olika smutskastningskampanjer. Framförallt från regeringspressen.
Vad behövs nu för att utvecklingen ska vridas rätt igen då enligt din mening?
Ja, det behövs en riktig öppenhet som vi aldrig har haft i Rumänien, inte ens efter revolutionen. Vi måste få svar på alla frågor utan svar. Vi måste också veta vad som har hänt med Securitate, med hemliga polisen.
Anna Maria Narti och det var Lars Kobbe som rapporterade från Kungsträdgården i Stockholm. Ett år efter det att diktatorparet Ceausescu fråntogs makten. Och än idag är det en väl förborgad hemlighet var deras grav finns. Men efter enträget sökande lyckades Ekots korrespondent få reda på den exakta platsen med hjälp av en 80-årig kvinna som arbetar på en av Bukarests kyrkogårdar.
Jag ska passa det där jag är glad.
Det här är Maria Preda, kvinnan som vågade det ingen annan vågade säga. Varken någon i officiell ställning eller någon av kyrkogårdsvaktmästarna här på Gensha 2. Kyrkogården ett par kilometer utanför Bukarest centrum i västlig riktning. Maria Preda är 81 år gammal och har jobbat i 30 år på den här kyrkogården. Och det är hon som pekar ut för mig var makarna Ceausescu ligger begravda. Och nu står jag här framför Nicolae Ceausescus grav. 45 meter härifrån så ligger också i hustrun Elenas grav. Om man nu kan tala om grav, därför att här finns egentligen ingenting. Det är en liten jordhög som avslöjar att här ligger en människa begravd. Här finns inget kors, här finns ingen inskription, här finns inget namn. Här finns bara några evighetsblommor som rumänerna kallar för isblommor. Det var den 30 december i fjol vid 16:30 på eftermiddagen som den makabra begravningen skedde i all hast och utfördes av några officerare och soldater. Liken pressas ner i de alltför små likkistorna, paret Ceausescus ben och armar är bakbundna, flera betongplattor läggs ovanpå kisterna.